Vi har idag glädjen att ha Benedikta Lindberg på tråden. Hej Benedikta.
Hej.
Du är generalsekreterare i rörelsen Respekt. Kan du berätta för oss om vad Respekt är?
Respekt är en katolsk rörelse och den arbetar för att främja det mänskliga livets okränkbarhet från konception fram till naturlig död. Respekt startades redan år 2001 på initiativ av biskop Anders Arborelius och vill ge information och vägledning i medicinsk-etiska frågor och hjälpa människor att komma fram till ett personligt ställningstagande när de konfronteras med svåra frågor.
Hur många är ni som är engagerade i Respekt?
Vi är två anställda, en arbetande ordförande, det är Helena Darcy. Och en generalsekreterare, det är jag. Sen har vi också ett råd på 10 personer. Och det är personer med skiftande bakgrund. Det finns en professor emeritus i medicinsk etik. Det finns flera läkare, civilekonomer vi med. Och en före detta journalist. Och en sjuksköterska, biblioteks- och informationsvetare, lärare. Alltså de namnen finns på Respekts hemsida. www.respektlivet.nu. Och sen har vi en stor grupp respektvänner som stöder Respekt ekonomiskt. Och det gör det möjligt att vi med hjälp av Livets Fond kan verka för det allra svagaste i samhället. Och så kollekten på Livets Söndag, den tredje advent som ju är snart, den går till Livets Fond. Och sedan 2002 har över 700 000 kronor donerats till viktiga insatser för det allra svagaste både i Sverige och i utlandet. Lite skiftande ändamål, till exempel äldre verksamhet i katolska församlingar eller stöd till ett hospice.
Vilka anser du är de mest aktuella och akuta frågorna där livets värde är hotat? Om vi ser till exempel till Sverige.
Vissa av de medicinsk-etiska frågorna är klassiska och har upptagit det mänskliga samvetet under alla tider. Där tillhör abort och eutanasi. Den medicinska utvecklingen på senare år går mycket snabbt. Det händer bra saker inom medicinen. Saker som kan bidra till längre liv och bättre hälsa. Men det är en hel del som är oetiskt. Kloning, forskning på embryonala stamceller och genetikens möjligheter att manipulera mänskligt liv. När vi ser till Sverige finns här en mycket pragmatisk syn på livet. Aktuella frågor här och nu är inte minst abort och fosterdiagnostik. Sverige utmärker sig genom en mycket fri abort och den 1 januari 2008 får Sverige en ny abortlag. Det blir då tillåtet för utländska kvinnor att komma till Sverige och få en abort om de betalar ingreppet själva. Sverige blir därmed det enda landet i Europa dit man kan åka och få abort helt utan prövning fram till graviditetsvecka 18. Sen har vi fosterdiagnostiken. Där finns nu ett alldeles nytt prov som kallas KUB. Det kan snabbt avgöra sannolikheten för att ett ofött barn har Downs syndrom. Från nästa år ska det ges massiv information till alla blivande mödrar om att testet finns. Antalet födda med Downs syndrom kommer antagligen att halveras. Det var i alla fall det som hände i Danmark när testet infördes där. Och antalet aborter på grund av Downs syndrom har samtidigt fördubblats. Vilket samhälle kommer det att leda till och vilken syn på avvikande får vi?
Man får ju obehagliga vibbar från historien.
Ja, precis. Alltså det påminner mycket om tiden med steriliseringarna. Och hur kommer domen av vår eftervärld se ut när vi nu har haft den där debatten på senare tid om det? Och alla fördömde det, men jag är rätt övertygad att det blir samma sak med det som den utvecklingen vi är mitt i just nu.
Vad tror du det beror på att livets värde är så utsatt? Och dessutom är det ofta mer utsatt i västvärldens rika samhällen. Vilka faktorer är fienden mot livets värde?
Jag tror att det är nog egoism, likgiltighet och pragmatism och överflöd. Samt ett omåttligt behov av kontroll. Vi lever i ett samhälle med överflöd. Nöd känner vi på sin höjd från faddergalan på tv. Och det är mycket abstrakt. Och kryddat med trevliga artistinslag så att vi orkar med det. Vi har glömt vem vår nästa är och anser att konsumtion är viktigare än gemenskap. Man kan fråga sig om inte livet för många saknar en djupare mening och den ersätts med konsumtion. En annan mer påtaglig aspekt Livet måste vara planerat in i sista detalj. Och då uppkommer situationen att barn aborteras när det kommer olägliga eller vi har inte planerat ett handikappat barn och därför vill vi inte ha det.
Vad får er verksamhet för bemötande i det svenska samhället?
Oh, det är lite olika. Det finns en och annan som kallar oss för papistisk antiabortrörelse. Men den stora majoriteten som verkligen intresserar sig för etiska frågor håller kanske inte med. De kanske inte håller med oss i allt men är absolut positivt inställd och uppskattar att få information och etisk vägledning. Alltså i stort är det mycket positivt mottagande.
Ni har även en jourtelefon. Hur fungerar den?
Ja, vår jourtelefon startades år 2004 och den är bemannad med utbildade vägledare som ger etisk vägledning med katolsk värdegrund. Och det sker via telefon, e-post och inom kort även via sms. Vi måste ju anpassa oss ungdomarna. I början koncentrerade vi oss främst på frågor kring graviditet och abort. Med tiden har det nu utvecklats till att ge svar på flera livsfrågor. Många elever och studenter vänder sig till oss när de ska skriva ett arbete om någon etisk fråga. Och rent konkret om jourtelefonen, då är det kanske någon som vill berätta om sin förlossning. Eller en ung katolsk man är bekymrad och ledsen när hans flickvän vill abortera deras barn och han vill ha kvar det. Vad ska han göra? Eller en person berättar om sin sjuka mor som var döende och det verkade som om läkarna påskyndade den processen. Så sammanlagt blir det ett par samtal i månaden samt några mails. Och vi kunde också ge bort barnkläder och med hjälp av Livets fond och jourtelefonen har åtminstone 3 barn kunnat undgå en abort. Det är vi mycket glada åt.
Är det många ungdomar som vänder sig till er?
Till jourtelefonen ringer alla åldersklasser. Det kan vara en 50-årig mamma som är orolig för sin dotter. Men de här mejlen av skolungdomar eller studenter, det är rätt många. Ja. Och de är mycket tacksamma över den här resursen.
Hur blir ni bemötta av läkare och personer som jobbar inom sjukvården?
Det är mycket olika. Alltså, det beror lite grann på läkarnas grundinställning till livet. Vissa känner sig visserligen hotade av oss, men det stora flertalet är nog också glad över att få den här etiska vägledningen. Vi har alldeles nyss översatt en skrift som heter Etiska riktlinjer för sjukvårdspersonal och som påfliga rådet för hälsovårdspastoral ursprungligen har gett ut år 1995. Och det är vägledning för just sjukvårdspersonal. Och kan rekvireras av oss. Alltså vi skickar gärna ut det till den som önskar ha det. Och för sjukvårdspersonalen är det ju också en snabb utveckling som de står mitt i. Och det är inte alltid helt lätt att ta ställning.
Tusen tack Benedikta. Tusen tack för att du gav oss klarhet i det här ämnet.
Varsågod.